Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Då är det egentligen dags för lördag morgon. Klockan är lite grann av 8 och det är ett favoritprogram, Dilemma, i etern. Programmet som löser dina problem, och till min hjälp här idag, som vanligt, så har jag en snacksalig panel som pendlar mellan lekfull lust och vulgärt vansinne. Kan man säga så?
Ja.
Edvard Blom, välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
För första gången.
Ja, just det.
Känns det bra?
Det känns bara bra.
Härligt. Du är gastronom och kulturhistoriker.
Japp.
Krönikör i flera tidningar och magasin och författare till kokboken Allting gott och alldeles för mycket.
Det stämmer bra.
Hur långt tid tog du att skriva den?
Vi jobbade väl ett år ungefär. Jag och min hustru, det var jag som var huvudförfattare, och Gunilla hjälpte till på många sätt.
Skrev hon då också? Eller stod hon och pratade?
Hon hjälpte mer till med att redigera texten och avsmaka rätter och sköta allt praktiskt. Och vår kommande bok som kommer i september, då har vi däremot skrivit den helt ihop, bägge två.
Vad heter den då?
Den är fortfarande ett hemligt namn, men den kommer i september.
Okej. Okay. Och sen får vi gärna, han ska snart bli pappa här, Edvard, så vi gärna lite snälla spontant.
Ja. Tack så mycket.
Ja, grattis, om några veckor någonting sådär, va?
Ja, det.
Man har också sett dig i Breaking News med Filip och Fredrik och Nyhetsmorgon.
Ja.
Ja, det var väl alldeles. Vill du tillägga någonting där?
Jag har haft ett par egna tv-serier också, men det var ett tag sedan. Men
Vad heter de?
De heter Mellan skål och vägg med Edvard Blom och Edvard Bloms gästabud.
Absolut.
Med ny i P1, men det ska vi inte tala om här.
P1 pratar vi inte om här. Ann Westin, välkommen hit.
Ja, men hej och välkommen. Ja, tack så mycket.
Ja, du kan ju prata med dig själv.
Ja, grejen är att jag gör det också.
Ja, det
jag blir en riktig skada faktiskt.
Ja. Du är landets roligaste komiker. Korad till årets kvinnliga komiker vid stand-up-galan 3 gånger.
Ja.
Med motiveringen, med sin timing är obetalbar, kroppsspråk i 100% i symbios, är hon ett komiskt geni som aldrig slutar att utvecklas.
Nu ser man ju inte mitt kroppsspråk, nej. Men nej.
Nej, varför gör man inte det?
Jag ser radio.
Ja, just det. Jag tänkte, man ser inte det på scen heller. Eller?
Nej,
så kort är du inte.
Men jag tänkte på att jag var i radio, ja, tänkte okay. Jag nu.
Nu är du aktuell med stand-up-showen Hobbit.
Nej,
Jobbigt. Så var det. Hobbit
förra gången jag var här sa du Hobbit också. Nu lär du dig
detta. Jobbigt
heter
det. Okay. Och sen har vi Fredrik Virtanen på min vänstra flank.
Ja.
Välkommen hit.
Yes.
Du känner nöjeskribent och kolumnist på Aftonbladet.
Visste jag det.
Och jag har varit i New York som korrespondent i 3 hela år. För fredagsbloggen Puls har också varit redaktör. Det var jättelänge sedan.
Ja.
Och sen har du skrivit böcker också och figurerat i radiovärlden och tv-världen också, kan man säga.
Ja.
Vad heter det? Digitala plattformar.
Ja, jag är överallt.
VOD.
Inte på VOD.
Nej, det är inte VOD. Vad kallas den digitala plattformen som tv-domarna
är på? Tv-domarna är på Aftonbladets digitala plattform.
Det är så enkelt. Det finns inget korta, snatchiga, klatschiga ord för det.
Är det tv-domarna-programmet i alla fall?
Ja, det vet jag.
Nej, det är allt jag kan säga om det. Jag tror det inte finns något snack. Jo, det finns det säkert, men jag är inte så bra på orden på tekniken. Okay. Jag bara använder den.
Vilken tur, för ni är här för att lösa dilemma. Om en liten stund ska vi höra Melindas dilemmahörnare. Hon kan inte släppa tanken på att hon inte skaffa ett barn till och fundera på att hon, om hon till och med ska lämna sin sambo för chansen att bli gravid. Morgonens första dilemma är här. Det är från Melinda. Hon skriver så här. Hej, jag är sambo sedan 2 år och vi har varsin dotter sedan tidigare. Flickorna bor hos oss varannan vecka och är 8 år gamla. Jag själv är 34 år gammal och vill väldigt gärna att vi ska skaffa ett gemensamt barn. Men min sambo vill inte ha fler barn. Jag vill inte lämna relationen men vet att tanken om att inte kunna skaffa ett barn till kommer att ligga och gnaga hos mig för alltid. Jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag försöka träffa någon som vill ha barn eller ska jag försöka bli lycklig utan barn, ett gemensamt barn, undrar Melinda. Vad säger Ann Westin?
Oj, vilket svårt. Det där var ett svårt dilemma. Mm. Ja. Jag tror att när hon säger så där att det kommer att gnaga i mig resten av livet och känna sig, men måste ju få skaffa ett barn till.
Då verkar det vara väldigt viktigt för henne.
Ja, hon måste övertala honom på något sätt, tycker jag. Om hon verkligen älskar honom och vill ha barn, så tycker jag hon ska ändå försöka övertala honom.
Kan man det, om man verkligen inte vill? Vad har man fått
man tar till det mest positiva av det positiva. Och...
Men han har ju redan barn sedan tidigare.
Och han har ett barn. Hur många barn har han?
Ja, det är ingenting med det, eller?
Nej, det är ingenting.
Nej. En gång, ingen gång. Två gånger ett system, är det
detta? Nej,
det är inte. Fredrik Wilhelm.
Men hon har också, de har varit gemensamt tidigare.
De har ett varsitt barn. Flickor som är 8 år gamla.
Det här är väldigt komplicerat. Jag tycker också han borde ställa upp, så att säga. Men
du kan ju inte kräva.
Nej, det går inte att kräva, men hon kan ju samtidigt hälla i någon väldigt mycket punch en kväll. Mm. Och sen kan det ju hända att hon vaknar upp några veckor senare och då är det fait accompli, som det heter.
Ja, precis.
Mm, men det är lite oetiskt att göra, naturligtvis.
Verkligen, får man säga.
Ja, det får man.
Då kan du så här bita hål på kondomen och såna här fula grejer också.
Nej, det är inte lämpligt.
Edvard Blom, välkommen hit igen. Vad säger du om det här första dilemmat?
Punch är ju alltid trevligt, men det kanske ändå inte är den bästa lösningen.
Du fastnar på punchen.
Jag skulle säga att problemet ligger väl lite grann hos honom. För har man ett seriöst livslångt förhållande, som man tänkt sig, eller i alla fall tills vidare förhållande, så tycker jag att det inkluderar att man ska kunna, om den ena parten vill ha barn, så bör man skaffa barn. Mm. Det tycker jag egentligen man har en sorts skyldighet.
När du säger man, vilka är det? Är det en statistisk undersökning? Eller är det alltså för han vill ju inte ha barn.
Nej, och jag tycker han kanske borde ge efter på den punkten. Mm. Men å andra sidan, om han vet med sig att han är förfärligt dålig far, så är det ju ingen bra idé. Så det beror ju väldigt mycket på den individuella situationen som är. Om hon verkligen... Ja, de har ju inget gemensamt barn, annars skulle jag säga stanna kvar. Men nu... Om förhållandet ändå inte är kanske klockrent, så kan man naturligtvis tänka sig att bryta upp för den. Så det är en sån allvarlig sak om hon känner det. Men oftast så är det ju ändå bättre att fortsätta förhållandet. Men om det är någonting, ofta kanske det ligger när hon går och grumlar så här, då kanske det inte är helt perfekt. Ja. Och han kanske inte vill ha ett barn därför och så. Men om allting i övrigt är helt perfekt, då tycker jag hon ska försöka övertala honom istället. Fortsätta dag som natt.
Men om han står fast vid det, nej men jag vill inte ha barn. Ja, om ska hon lämna då?
Om det nu är så att det kommer gnaga, som hon sa, i henne hela livet.
Det vet hon ju i sig.
Hon inte. Kan inte veta det, men om hon upplever det så, ja då ska hon väl kanske gå ut och ta en titt då på någon annan relation i så fall. Mm. För då verkar ju inte barnet verkar vara viktigare än den här relationen. Mm. Och då måste hon väl ta konsekvenserna, om nu han är verkligen benhård på den här punkten.
Mm. Alltså det är viktigt att hon inte först börjar titta redan i det här förhållandet, utan i så fall får de ju...
Hon måste väl reka lite?
Nej.
jag tycker att hon ska först försöka övertala sin nuvarande partner. Och sen, och funkar inte då, det gnager. Skaffa en ny
kille.
Hon kan gott få reka, tycker jag.
Men det är ju verkligen inte säkert att hon hittar någon som liksom vill ha barn. Så det blir bra, det kanske blir ett jättehemskt förhållande. Mm.
Det känns som konklusionen här.
Parterapi,
det är alltid lösningen. Det är lite tråkigt och det är ju dyrt också. Ja, dyrt. Jag tycker vi drar ett streck för parterapi. Vi säger det är ett förbjudet hårt.
Hon skrev ju ändå hit, så vi ska hjälpa till. Nej,
prata med honom och gör ett sista försök att övertala. Och det absolut sista försöket är ju punch. Där var de klara. Hozier och Take Me to Church i programmet Dilemma med mig, Anders S. Nilsson, Edvard Blom i panelen, Ann Westin och Fredrik Virtanen. Ett dilemma inskickat från Ulrika. Hej dilemmapanelen. Jag och min man har båda barn sedan tidigare äktenskap. Jag är 52 och han är 58. Vi fick en underbar dotter för snart 8 år sedan. Nu har det gått upp för vår dotter att alla hennes kompisar har föräldrar som är mycket yngre än oss. Hennes lärare hörde av sig och berättade att hon nu har börjat ljuga om vår ålder och inte vill kännas vid att vi är äldre. Jag vet inte hur jag ska bemöta det här. Borde jag låta vår dotter fortsätta ljuga om vår ålder? Säger Ulrika, 52. Ja, Edvard. Gamla föräldrar, skäms man över det?
Ja, jag hoppas inte mitt barn kommer göra det, men jag vet att det kan vara problem. Mm. Min pappa tyckte han hade lastgamla föräldrar alltid när han var ung.
Hur gamla var de då?
Då var hon 43, farmor, när hon fick pappa. Mm. Och det var mycket på den tiden. Hon blev född på 1800-talet. Det kanske kändes mer lastgammalt än... Men nej, jag tycker ljuga är aldrig bra. Det leder aldrig till något vettigt. Och man hittar alltid nya pinsamma saker. Jag menar, kommer de dit så ser väl det ska då och inte de får dyka upp på föräldramöten eller någonting, för det är pinsamt att de är gamla. Och
ja, men 58 är det liksom svårt att säga att man kan baka fram en keps, heter det? Med en liten yo-t-shirt. Så där kanske säga att man är 34 år uppe på hons tull. Det funkar ju inte.
Nej, det gör inte det.
Men hur tar man upp det här med dottern då, Anders Sten?
Ja, men vad ska, alltså, jag var inne på att ljuga, ja, nämligen.
Okej, okay, ja, det är fritt fram.
Fast jag håller med, man målar in sig ett hörn till slut. Mm. Och, men jag tror för läraren vet ju, men det, hon ljuger väl för kompisarna och så. Mm. Men kan man ju aldrig ta hem dem, men de, har de koll på vad, hur gammal, alltså hur koll har man? 50, 40...
Jag tror inte de vet ålder sådär kanske direkt, men utan bara att de är gamla, det känns konstigt.
Jättegamla föräldrar. Ja.
När deras farföräldrar kanske kommer på besök, så är de lika gamla som hennes
men jag
mamma.
Tycker, ja, de får väl prata med dottern, så det är väl, men man får ju stå... Så är det, man får stå för åldern.
Ja. Ja, men de kan få stå för sin ålder, men ska de, frågan här är ju om hon ska låta...
Dottern får ju också stå, för hon har gamla föräldrar, det är bara så, punkt slut.
Men hur närmar man sig det, Fredrik Virtanen?
Stå för dina föräldrar, unge! Stå för oss! Det är inte så lätt, man minns ju själv när man skämdes för sina föräldrar av någon anledning, och barn kan ju skämmas. Tycker mycket är pinsamt, vad man än gör, man har på sig något fånigt, så är det pinsamt och sådär. Men det får inte hända såklart, för det blir ju som ni är inne på, det blir en harang av lögner som kommer uppdagas, och då kommer hon få ännu mer skit för att hon ljög om sina föräldrar, för det betyder att hon erkänner sin skam och så vidare. Så det här måste ju tas från föräldrarna snabbt och prata med, att det inte är så konstigt att vara lite äldre och vara förälder nu för tiden.
Nej, de kan ju inte bli yngre, men samtidigt, hur ska man säga det här till en 8-årig tjej? Hur ska man lägga fram det?
De ska ju inte tvinga henne något, för det är ju ändå hennes ansvar, utan de måste ju ta upp att det hjälper inte, det är ingen långsiktig lösning, precis som du var inne på. Men däremot ska det ju inte vara att de går ut i klassen och kommer, åh, vi är minsann så här gamla, nu låter vi fröken ta upp det, vi talar om ålderdomen allihop. Det är bättre om låter... Ja, men det har väl varit mycket om sånt, Alexander. Allting trummas på stora trumman och det blir så pinsamt för alla. Det är sånt barn avskyr, liksom. Så gör det lite, liksom, ta upp det med dottern, men sätt inget ultimatum att hon ska behöva gå ut och göra stor sak av det, utan det får väl lite grann... Vem fan kommer ihåg sina kompisars föräldrars ålder? När det gått 2 veckor är det ingen aning vad de har sagt.
Kan man inte tänka sig att man undervisar dottern i att ljuga bra istället? Om du nu ska ljuga, gumman, så ljug bra. Säg att vi är 41, typ. Alltså, du kan ju kanske komma undan med lite smink.
Men man får väl tala om för barnen att håller du på att ljuga sådär, så ger det ena det andra, får du ljuga vidare, så att man ger en konsekvens av det. Så
jag tror svaret i det här fallet är att klassiskt sopa det här under mattan. Jag tycker föräldrarna ska släppa vad barnet håller på att snacka om i skolan, så kommer det här rinna ut i sanden, är vad jag tror.
Men alltså, tjejen mår ju, hon blir ju lite mobbad nästan, verkar det som. Det är ju faktiskt väl lärarna som hör av sig.
Lärarna
har tagit sig, så det är klart att tjejen mår dåligt. Alltså, de har ju sett att tjejen mår dåligt för det här, liksom. Jag vet inte vad
lärarna har. Om hon ljuger, då vet ju antagligen hennes kompisar om att hon ljuger, och så mobbar de henne för det.
Ja, förmodligen är det så. Så då är sanningen redan ute.
Så sanningen finns ju redan där då. Mm.
Ja. Så konklusionen är...
Lärarhögskolan kanske borde lära lite grann.
Är det din konklusion?
Gör när barnen blir mobbad. Okay. Lärarna ska göra.
Din konklusion och
konklusionen är, jag tycker föräldrarna ska prata med henne och prata om det här med att ljuga och så.
Och så. Och Fredrik Virtanen.
Hon får väl liksom lappa till de här som mobbar henne.
Ja, precis. Mm. Okej. Okay. Lappa till dem.
Lappa till dem, ja.
Ska man säga det till sin dotter?
Yep.
Ja. Fredrik, det där hörde du inte, Ulrika. Hej Dilemma-panelen. Min flickvän föddes i fel kropp och har genomgått en könskorrigering. Det var en tuff period för henne och jag har all respekt för vad hon har genomgått. Det var innan vi träffades och jag har aldrig sett henne som något annat än en kvinna. Vi har varit ihop i 2 år och det börjar bli seriöst nu. Hon valde nyligen att berätta för mina föräldrar och resten av min familj om sin könskorrigering. Mina föräldrar rörde inte en min när hon berättade. I efterhand så hörde mina föräldrar av sig och sa att det inte var så bekväma med det hela. De tyckte till exempel att vi inte skulle fira midsommar ihop som vi hade planerat. Min bror sa även att hon inte får passa deras barn längre. Jag trodde verkligen att de inte skulle reagera som de gjorde, och jag är väldigt arg nu på mina föräldrar. Allt fungerade så bra med min familj fram tills att de visste om hennes historia. Som jag känner just nu så vill jag inte träffa mina föräldrar och min brorsa mer. Min flickvän har inte så mycket familj, men vi har flera goda vänner som stöttar oss. Jag kommer att känna mig väldigt ensam utan min familj, men ser ingen utväg just nu. Borde jag säga upp bekantskapen med min familj, undrar Leo. Virtanen sträcker på sig som ett gotiskt kyrktorn. Vad säger de där?
Ja, det borde. Den här familjen är ju fullt ett begott.
Ja, det finns det gott om där ute.
Ja, men det här är ju ett ett beklämmande fall av bigotteri, för så här långt kan man ju inte gå att inte vilja fira midsommar. Varför har de ett problem med vem den här personen har varit en gång i tiden? Sånt här gör mig faktiskt bekymrad för hur det ser ut. Jag menar, snacka om brist på tolerans alltså. Mm. Jag kan förstå om inte alla tycker om det så vidare, men om det är ens egen familj som har blivit kär och älskar någon som en gång har varit man och sen har blivit kvinna eller tvärtom. Men hacka i det. Det här är ju, då behöver ju verkligen ta ett rejält snack med sin bildning och sin modernitet. Det här är ett enormt problem.
Det tror jag Leo håller med om i alla 7 dagar i veckan. Men nu är ju frågan alltså om han borde säga upp bekantskapen med sin familj eller inte.
Mitt svar var jag alltså.
Mitt svar var jag. Vad säger du, Ann Westin?
Ja, det tycker jag. Jag menar, som förälder, jag fattar inte heller. Jag vet inte vad bigott är för något.
Bigott är intolerant.
Ja, jag blir chockad av det liksom i dagens... Jag förstår inte alls. Hon är ju kvinna. Jag fattar inte. Mm. Nej, men då får man väl säga upp bekantskap. Men det är ju väldigt ledsamt att behöva göra det. Men
ja, det får man göra det. De verkar ju tycka väldigt illa om hennes könsbyte, alltså pass att de ratar sig.
Men tänk, hon har suttit där och varit helt ärlig och med ett förtroende och de bara... smäller till liksom. Jag tycker att det är fruktansvärt.
Vi kan gråta flod över det, men vad ska han göra, Leo? Vad säger du då?
Ja, jag håller inte med att hon ska säga upp bekantskapen. Däremot håller jag helt med om att familjen är riktiga svin verkligen. Jag tycker det är fruktansvärt. Man måste ju acceptera alltid ens barns val av partner, vilket kön de än har, vilket kön de än har haft, vilken religion det är. Det är barnens val och man måste ta emot det som en ny familjemedlem.
Föräldrar har väl ratat barnen för mindre grejer än så här genom historien?
Och det är fruktansvärt. Men jag tycker ändå aldrig egentligen man ska säga upp familjeförhållanden, jag tycker familjen är viktigt, låt det ligga på sparlåga, visa att man är jävligt förbannad, håll kontakterna nere ett tag, men hoppas ändå att det går och naturligtvis alltid vara på flickvännens sida, att inte välja liksom familjens parti mot henne, men ändå inte bryta helt.
Hur gör man för att få såna här bigotter till ett uppvaknande då, Edvard? Vad säger du?
En del funkar ju med tid. En del så efter ett par år så är allting jättebra. De tänker liksom, oj då, jag hade bara lite konstiga åsikter. Men en del familjer, jag känner ju till flera fall när till exempel homosexuella inte har accepterats av sin familj. Och där det verkar vara helt omöjligt. Det går 10 år och ingenting händer. Liksom. Mm.
Jag tror det bästa, det här är nog deras chans, faktiskt familjens chans, att bli av med sitt bigotteri. För här får de märka att ja, men det här är en vanlig person. En underbar person som vi älskar. Ungefär som folk som kanske inte tycker om, kanske är rasister helt enkelt, när de väl träffar tillräckligt många med en annan hudfärg, så slutar man att vara rasist, för det är ingenting att vara rädd över. Men det ingår ju någonstans i människans kärna att vara lite rädd för det som är främmande, det som man inte vet vad det är.
Det här handlar om, helt enkelt.
Det får vi hoppas att det bara är, att det inte är något ännu mer djupt rotat, och då kommer de märka att det här var inget konstigt. Det kommer vara bra, så jag tycker det är utmärkt, ge det lite tid och så vidare, och om det inte hjälper då får vi avsluta.
Håller,
det.
Du
jag håller med om det, ge det tid, det
är
inte bara så.
Ge det tid, men du sa säg inte upp bekantskapskretsen, men gör det under en tid, sa du någonstans.
Jag inte liksom förklara bruten relation, men däremot visa att man är väldigt, väldigt ledsen och besviken, och låter det gå lite på sparlåga.
Ett ord, överlevnadsläge. Det var ett ord.
Ja, det var ett ord.
Tack. Nej, men alltså, kan de inte samlas till ett överlevnadsläge och säga att alla måste hjälpas åt? Jag tror på den grejen.
Jag vet inte vad överlevnadsläget är för någonting.
Jag vet inte, kan ta det? Jag är inte säker på att jag vet det heller.
Men det är ett huggord.
Jag har rätt i att det här är ett ord.
Ja, det är ett alla ord.
Okej. Jag har blivit ombedd att förklara mig själv med det här med överlevnadsläger. Min poäng är alltså att man samlas hela den här tjocka släkten med de bigotterna och allihopa och hon som har bytt kön. Ut i skogen, ingen mat, ingenting. Och så måste de hjälpas åt för att hitta och lösa de mest basala behoven som människan har. Och i det hitta en gemenskap att vi är alla människor.
Ja,
har det framgått nu?
Nu förstår vi överlevnadslägret.
Man hoppas att det funkar också, att de lyckas överleva.
Eller så får man hoppas att rätt personer dör. Okej, nästa dilemma. Hej dilemmapanelen, jag heter Kent. Jag och min tjej ska gifta oss i sommar. Varken jag eller hon tycker om min mammas bror. Han säger väldigt opassande saker. Han kan vara taskig och börjar ofta bråka med folk han inte känner. Han brukar inte bli våldsam, men han har en historia av att ofta börja skrika och diskutera vildsint när han inte håller med. Jag och min tjej vill helst inte ha honom med på bröllopet överhuvudtaget. Men min mamma kommer att bli väldigt sårad om hennes bror inte får komma. Borde vi strunta i att bjuda min morbror på vårt bröllop trots att min mamma kommer att bli väldigt ledsen, undrar Kent. Vad säger du, Edvard Blom?
Nej, gränsen går just vid våldsamheter. Mm. Morbror är så nära, så där är etiketten stenhård. Ni kommer inte undan. Om han inte är farlig så får ni försöka placera honom, försöka förvarna folk som ska hantera honom, hålla honom lite grann. Folk som, man kan ha ett helt gäng som vet om det här och vet hur de ska ingripa och försöka lugna honom. Men de kommer inte undan honom.
Nej, de gör inte det. Så länge han bara är plump och skriker dumma saker men inte är våldsam, så är han välkommen till bröllopet.
Tyvärr är det så,
säger Edvard Blom. Vad säger du, Anders?
Ja, det är klart jag ska gå. Men kan man inte, nu säger jag något olämpligt, kan man inte droga ner honom?
Punch igen, gör alla snälla, tänkte jag. Snarare än droga ner. Men ja, punchen.
Ska man ta dit mobbo och droga ner mobbo? Tror du inte han kan snedtända på dig och du blir ännu värre?
En liten drink och lite grej. Det finns väl sjukvårdspersonal i släkten kanske som kan ta hem något.
Det låter nästan som en stilla önskan. Alltså en drink och lite grejer. Vad är lite grejer då?
Ja, men...
Rohypnol menar du, eller?
Ja, då kan man bli galen av det.
Lustgas.
Lustgas, det blir man glad av.
Ja. Blir man glad av.
Vet han, vad säger du, Fredrik?
Jag är nog, alltså jag förstår vad Edvard menar, och Edvard har måhända rätt ur en konservativ synvinkel, men jag tycker nog ändå det här är deras bröllop. Mm. Det är inte deras mammas bröllop. Nej. Det är sannolikt inte deras mammas brors bröllop. Om han förstör deras bröllop, bort med honom. Han ska inte bjudas då. Jag tycker nog att det är okej, för mamman får bli besviken. Det är inte hon som gifter sig, det är de som gifter sig. Det är ett minne för livet. De ska inte gå och vara nervösa i förväg och missnöjda i efterhand. Nej, Edvard, jag är inte på din sida här.
Sen är frågan om mamman betalar eller de betalar.
Ja, det kanske
det är brudens föräldrar som bekostar, och då kommer väl ändå åtminstone att man har svårare.
Jag tycker nog att Edvard, jag håller med Edvard faktiskt, han ska få gå, och så har vi några lämpliga personer som håller honom lite sysselsatt.
Medan någon häller någonting rink. Så är det någon som håller honom.
Nu förstör ni deras minne för livet här. Ja. Jag inser det, va?
Ja, men det är inte bara deras. Ett bröllop är naturligtvis deras, men det är samtidigt en stor del. Alltså det är en officiell sak också. Det är inte bara en liten
och
högtid
mamma
mellan
är med
två.
Och,
Ja, det ligger ju väldigt mycket i potten här, som vet ni säger. Tänk om han skenar och förstör stämningen. Det behöver inte vara våldsam. Det kan ju bara stå. Han kan ju vara direkt otrevlig och förstör stämningen fullständigt. Ja. De ska gifta sig en gång i livet. Mm. Och det finns en risk att han gör det.
Ja, då tar man ut honom.
Då kan det redan är för sent. Men, han har stått och skrikit könsord till alla.
Kan de inte skratta lite åt honom? Om de vet att han är sån där. Alla andra är trevliga och roliga, skäms inte, utan snarare om alla vet om och snarare går och väntar på att han ska börja utbrott, så kanske det inte är lika jobbigt.
Ja, men så här, alltså. Åka, han var lite otrogen. Alltså, sitter och säger grejer som är liksom en sanning säger som fyllon gör.
Då, alltså där börjar vi. Om han inte bara är otrevlig och jobbig, utan börjar avslöja saker som inte förnämnas, tala om gamla flickvänner till pojkvännen eller bruden eller så.
Men problemet är inte heller vad som händer under bröllopet, utan det är deras känslor innan, att de ska gå och vara nervösa för sitt eget bröllop. Ja. Det som är det nästan allra största problemet, att de inte ska se fram emot det här, utan istället vara oroliga för det.
Samtidigt kommer de att må dåligt över att mamma är ledsen över att hennes bror inte får komma, och då mår man dåligt av det.
Han är ändå morbror, jag menar, det är deras egen kött och blod.
Morbror, det är tungt det här.
Morbror är inte särskilt tungt, jag tycker inte det. Jag är morbror till massa ungar, 7, 8, 9 stycken tror jag.
Jag ger time out här, vi ska fortsätta efter fan.
Betyder ingenting för mig.
Jakob Karlberg i Mix Megapol i programmet Dilemma med mig, Anders S. Nilsson, Edvard Blom, Ann Westin och Fredrik Virtanen. Och vi pratade just om ifall Kent och hans flickvän skulle bjuda sin sanslösa morbror som kan förstöra deras bröllop om man ska bjuda dem på bröllopet. Och nej, sa Virtanen. Det är ert bröllop och han kan förstöra detta. Mm. Och Ann Westin och Edvard sa, han är ju ändå morbror. Och det slår tungt.
Och där står vi fast.
Det står ni fast.
I låsta positioner.
Ni kommer inte att komma fram till någon slags decemberöverenskommelse här.
Det behövs jobbiga människor också, skulle jag säga.
Det kan till och med ge lite färg. Piffa
upp
på
det där. Nu vänder jag. Det behövs jobbiga människor, det är faktiskt sant. Då, jag viker mig här.
Hörrni, vill ni skriva in hit så gör ni det på dilemma@mixmegapol.se. Och alldeles strax ska vi prata om Sandras problem. Hennes pojkvän går ut och festar väldigt mycket trots att de nyligen har blivit föräldrar. Det är du, Edvard. Hej, jag heter Sandra. Jag och min kille har nyligen skaffat barn. Vi har alltid gillat att gå ut och festa och dansa mycket. Efter att jag blev gravid så var vi hemma mycket tillsammans, men nu har min kille börjat gå ut igen. I början var det någon gång då och då, men allt eftersom så har han allt ofta börjat gå ut med grabbarna på helgerna. Förra månaden var han ute varenda helg till exempel. Vår dotter är 11 månader och det känns som att han spenderar mindre och mindre tid med vår dotter till förmån för grabbarna. Han är världens bästa pappa annars, men jag förstår inte varför han måste gå ut varje helg. Han är ute 3 till 3 på natten och sover halva dagen efter. Jag har sagt att jag inte gillar det, men han säger att han behöver en paus från allt ibland. Borde jag stå på mig och förbjuda honom från att gå ut? En försvarare, och jag väljer Edvard Blom som ska bli pappa alldeles strax. Hur känns det här spontant?
Ja, spontant känns det ju att det inte alls är bra att han går ut så mycket. Ja, man har, jag tror det är nyttigt att en förälder ibland går ut med sina kamrater, och det kan vara nyttigt att vara ensam med barnet också, precis som att frun vill ut med sina tjejkompisar, att man någon gång går ut med grabbarna eller på någon ordenssällskap eller något sånt där, men alltså varje...
Ordenssällskap?
Ja, i min värld är det dit
herrarna
går.
Det gör vi allihopa när vi går ut.
Man drar på fracken och träffar sina manliga vänner.
Att jag glömde det.
Men det är inte okej så ofta. Det är tråkigt om man är van att festa flera gånger i veckan naturligtvis och släppa det, men man har ju så mycket annat fint i så att när de börjar prata om det, han börjar minska ner på det och kanske inte komma hem 3 och sova hela nästa dag. Han kanske kan träffa en polare några timmar sådär för att han behöver snacka av sig om någonting, men sen komma hem till familjen och ta nattpasset istället.
Vi ska höra Ann och Fredrik Virtanen tycker om en stund. Innan pausen pratar vi om Sandras dilemma. Hon undrar om hon borde förbjuda sin kille från att gå ut och festa nu när de har blivit föräldrar. Dra ner på det, sa Edvard Blom, och ta och prata om det. Ann Westin, vad säger du? Borde hon förbjuda honom i frågan? Och gå ut?
Rent så som jag känner spontant nu. Ja, det tycker jag.
Då har han 11 månader och liten dotter.
Ja, men jag tycker inte alls han ska vara ute varenda. Det är klart han ska vara med kompisarna någon gång, men han ska inte vara ute. Och ska han vara ute så ska han jädra men inte vara trött dagen efter i alla fall. Nej, du ska ta hand om ungen. Så är det bara. Man har barn. Det är 2 som har barn, det är inte bara hon som har barn. Han har barn också. Han ska... Nu tänkte jag svär också.
Jag ska du ser väldigt fientligt.
Alltså jag blir vansinnig. Nej, jag tycker hon får sätta mot hårt där alltså. Mm. Jag tycker inte att det är inte alls lämpligt. Han har en liten bebis. Mm. Så är det bara.
Ta ditt ansvar. Hur mycket får han gå ut då?
Tänk om både hon ska säga jag behöver också gå ut. Så går hon ut, så går han ut. Så lägger vi bebisen ensam. Är det så vi ska ha det?
Nej, såklart inte. Vad säger du, Fredrik Virtanen?
Nej, jag måste nog vara lite mer tolerant här. Jag tror vi ska fokusera på vad han sa, att han behöver någonting för att komma bort eller vad det var, för att han sprider jobbigt. Han var inte van vid det här när han fick ett barn. Han går ut en gång i veckan. Det är inte jättemycket. Faktiskt. Hon upplever det mycket. Okej, vi respekterar det. Men om han behöver gå ut en gång i veckan och sen sova till 3 då. Jag tycker också, går man ut så ska man faktiskt gå upp morgonen, det håller jag med om. Men om han inte ens orkar det en gång i veckan, jag tycker han kan få göra det om det kan rädda förhållandet. Annars kanske han inte klarar av den här, som man upplevde,
fångenskapen
han har fått då.
Varför skaffar han barn då?
Han är då hemma, han är hemma 6 dagar av 7.
Han är hemma 6 dagar av 7, så är det positiva i det.
Och sen kanske hon behöver faktiskt att han går ut på fredagen, sen får han sova till 3, och sen går hon ut vid 3 på lördagen, och sen får han ta hand om ungen resten av helgen. Hon kanske behöver det också. Jag tror de ska vara lite mer sådär.
Men hon verkar ju inte vara av inställningen att hon behöver det här. Hon är ju störd av detta.
Ja, jag vet.
Att han går ut.
Ja, det är tråkigt, men jag tror nog att han är det en gång.
Jag tror inte relationen blir bra om de jobbar 5 dagar i veckan och sen är de ute var och en för sig, de andra 2. Jag menar, vad har de då för gemensamt? Då är det ingen familj. Då kunde de lika gärna bo särbos och ta hand om barnen.
Nej, men det är en dag, Edvard, ju. Det är en dag.
Men då sover de ju i huset. Men om hon skulle vara ute också ändå.
Det var bara ett förslag. Visst, om inte hon vill gå ut, behöver hon inte. Men han kan gott få gå ut en gång om han behöver det. För hellre det än att han ska lacka ur på hela förhållandet och gå ut 5 dagar i veckan.
Ja, just det. Sen, precis.
Lite pragmatism.
Men är det inte egoistiskt av honom då? Att inte liksom inse det här att jag är pappa, kan inte göra det här längre.
Jo, det tycker jag är egoistiskt.
Ja. Och du tycker det är okej att han gör det ändå?
För grejen är att hon kanske till slut tycker att det är jobbigt att han går ut den här gången i veckan och så gör hon slut och tar barnet hej då. goodbye. Mm. Mm. Då har du inget.
Nej, nej. Så kan det gå.
Kan han vara ute hela veckan?
Ja, du tittar ner i bordet som om han låg där.
Under blicken.
Under blicken, verkligen alltså. Kan det vara så att hon är lite avundsjuk? Jag kan inte gå ut för
jag tror att hon känner sig den då, hon kanske känner sig, och nu är det helg och nu ska vi vara tillsammans. Mm. Han kanske jobbar hela veckan. Och sen ska han ut och ska sova, alltså helgen spräcks upp och då får de inte den där gemenskapen utan, och det är det hon saknar tror jag. Mm.
Men de behöver ju inte sitta inne hela helgen, eller de kan väl gå ut tillsammans, vara på parmiddagar, vara på andra, gå på restaurang och äta.
Men ett ordenssällskap.
De kanske inte alltid tar med damer. Mm.
I ordenssällskap får man inte ta med henne. Man måste ha någon gå igenom så här, man måste dricka getbloden och sådär för att komma in. Är det så?
Nej, de flesta har inte det, men det...
Recitera Shakespeare baklänges och sådana grejer. Mm. Det är en massa riter och så.
Ja, men det är klart, i en perfekt värld skulle det vara som ni säger, men du lever ju inte i en perfekt värld. Nej. De här två, jag tycker både han borde såklart skärpa det, men om man inte kan det så tycker jag hon kan tolerera detta. Sen är det ju inte så som Edvard säger att livet bara pågår på en helg. Mm. Kommer du märka när du får barn, Edvard, om jag får mästra det lite här nu, att varenda vardagskväll blir liksom en frizon då när man kommer hem och så vidare. Så, och där umgås de ju varenda vardagskväll, varenda morgon. Om de ens jobbar, det vet vi ju inte. Och sen
Fredrik,
jobbar de.
Pratar vi erfaren. Här, alltså. Du är lite grann så här, du skulle kunna vara den här killen. Du är liksom...
Ja, det känns så faktiskt. Det här, han skulle kunna vara det.
Nej, men han pratar också erfarenhet att han behöver det. Att det har kanske redan förhållande.
Nej, jag pratar inte om mig själv här.
Jag har
empati för den här personen, den här mannen också som tydligen behöver det här. Sen kommer jag tycka att han inte kommer hem tre, inte sover hela dagen. Mycket att fila på där, men jag tycker att hon har lite, måste vara lite genom lite friare tyglar.
Ge honom lite slack, tycker Fredrik. Mm. Och absolut inte gå ut och festa så länge. Och gör du det så ska du gå upp på morgonen därefter. Därmed basta! Hej Dilemma-panelen. Jag heter Johanna. Min 7-åriga dotter ska ha kalas och måste enligt skolans regler bjuda alla i klassen, alternativt bara tjejerna eller bara killarna. Detta för att ingen ska känna sig utfryst. Problemet är att min dotter absolut inte vill bjuda ett fåtal av tjejerna i klassen, eftersom de är väldigt elaka och tuffa mot henne. Jag förstår henne. Hon vill i själva verket bara bjuda in några av tjejerna i klassen och tre killar. Allra helst vill jag såklart göra precis som hon vill, men då riskerar jag att få onda blickar och missnöje från de andra föräldrarna vars barn inte blivit bjudna. Dessutom kanske de tuffa tjejerna blir ännu taskigare mot min dotter när de fått reda på att de inte är bjudna. Jag kan heller inte räkna med att de som är inbjudna inte pratar om det i skolan eftersom de bara är 7 år gamla. Ska jag strunta i skolans regler och eventuell jobbig stämning bland föräldrarna och bara bjuda in dem min dotter vill ändå, undrar Johanna. Edvard Blom, vad säger du?
Jag tycker egentligen det är en ganska bra regel att inte någon ska hamna utanför, utan att barnkalas är för hela klassen sådär. Men sen finns det ju massa grunder där det inte funkar. Dels kanske inte alla föräldrar har råd eller utrymme för en hel klass, så det är ändå lite märkligt att man har så stenhårda regler. Jag skulle föreslå att hon istället gör någonting annat. Man kan ju inte bjuda alla utom tre eller alla utom fem, men däremot skulle hon ju kunna göra en mindre aktivitet med 6-7 av, när det är mindre än halva klassen, alltså bara några stycken vänner, och då behöver de inte kalla det kalas och följer det inte under den här regeln, utan de kan ge sig ut på någon utflykt eller göra någonting ihop som ändå med anledning av hennes födelsedag, men som inte riktigt är ett barnkalas, och då skulle hon komma undan regeln.
Men ska mörka bevekelsegrunderna egentligen? För i grund och botten så vill hon ju kanske då gå till en dotter till mötes och inte bjuda in de tjejerna som retar henne. Ann Westin, vad säger du?
Vad svårt det där var, men jag tycker det är bra, jag har själv varit utsatt för det där, eller på så här, men jag tycker ändå hon ska, de fick bjuda tjejerna då enligt regeln, va? Mm. Alla tjejer.
Alla tjejerna får de bjuda, eller alla pojkarna.
Pojkar. Ja. Bjud alla pojkar. Nej, men jag tycker nästan att man ska bjuda alla flickorna. Mm. I så fall. Om hon väldigt gärna vill ha några ur klassen, eller så har hon inga andra kompisar som man kan bjuda, alltså att har ett annat slags kalas som inte innebär klassen.
Statistbarn som fyller upp de tomma platserna.
Men det är ju bra att blanda, det är sant.
Vad säger du, Fredrik Vittarna?
Ja, jag tycker ni bägge är kloka här. Men jag tror problemet är ju inte den här festen. Den är ju bara liksom symptomet på problemet. Mm. Det här handlar om att liksom, mer eller mindre mobbing i skolan, att de är elaka mot den och så. Så här måste ju problemet angripas tidigare. Alltså gå till klassen och lärare måste ta det här och kanske föräldramöten och hela den här konkarongen. Mm. Så att nästa gång det fylls år eller det ska vara kalas, då blir det inte samma problem. Då kan alla, antingen pojkarna eller flickorna, bjudas. Nej, det här, festen här är inte, det är inte där det sitter. Alltså, hur ska lösa själva festproblemet? Det är ju oerhört svårt.
Ja, Fredrik, det är ju ändå festproblemet som är det överhängande problemet just nu. Vad ska man göra? Men alltså, varför ska en 7-åring kunna umgås med folk som mobbar henne på skolan och ha kul på sitt eget kalas när vuxna inte, skulle aldrig tänka på tanken att bjuda in folk folk som vi inte gillar, som vill göra oss illa. Varför tror man att en liten tjej vill det?
Problemet är väl att det kanske inte är att mobbarna inte bjuds, utan att det då blir snarare ett par av de mobbade som aldrig kommer med på något kalas. Jag tror det är därför man har regeln. Mm. Men jag var faktiskt med om det här i fyran eller sånt, hade jag ett kalas och så man var tvungen att bjuda alla, och jag bjöd alla utom en. Mm. Jag var kär i en flicka och hon hade varit jätteelak mot mig och sagt elaka saker, och då var jag jättesårad in i hjärtat och ville ju absolut inte bjuda henne. Jag hävdade att jag liksom hade rätt, det var it's my party liksom, det var jag som var värd, jag hade rätt vilka jag skulle bjuda. Till slut så fick jag ge efter för föräldrar och lärare och så, det var väl bra att hon bjöds med.
Menar, var det det?
Jag tror det, vi var goda vänner sen i många, många år som klasskamrater.
Så det var bra att på någonting nytt.
På en vecka, och en ilska också är ofta i den där åldern. Så.
Mm. Ja, det gör det. Men är ganska kortsiktig i den åldern. Vad säger du, Ann-Vestin, slutligen här?
Ja, vad ska jag säga? Jag är ändå så här, för jag tänker de här tjejerna som mobbar, kan man inte på något sätt, och jag vet det är ett problem som man skulle ha tagit tag i tidigare kanske, men när att de är med på kalas, man håller koll på dem helt enkelt och kanske ändå får dem att, jag vet inte,
söka sammanföra dem.
Ja, sammanföra dem på något sätt.
Ja. Så en konklusion här bara, en kort konklusion. Ska hon strunta i skolans regler, ja eller nej?
Nej, hon får följa dem.
Ann-Vestin?
Nej, hon följer dem.
Hon följer dem. Och
undvik dem, alltså hitta ett sätt att varken bryta mot dem eller behöva följa dem.
Tack så mycket. Hej Dilemmapanelen, jag heter Emilia. Jag och min pojkvän satt och kollade på film häromdagen när en fågel flög in i fönstret. Hans första reaktion var att springa ut och stampa ihjäl fågeln. Skrattade han?
Jag skrattade inte alls.
Får jag läsa färdigt? Han stampade ihjäl fågeln. Jag skrek åt honom att sluta. Men det var för sent, skriver Emilia. Fågeln var chockad och förvirrad, men den levde och skulle antagligen mått bra några minuter senare. Han sa att man ska döda dem så fort som möjligt så att de slipper lida. Nu får du sluta. Jag blev chockad. Jag fattar inte hur någons första reaktion kan vara att döda det stackars djuret. När jag skällde ut honom blev han arg och sa att jag överreagerade. Jag tyckte vi skulle begrava fågeln, men då skrattade han rått och sa, det är ju bara en fågel. Han tog en spade och kastade fågeln i en buske. Jag vet inte om jag överreagerar, men jag funderar allvarligt på att göra slut med min kille. Jag såg en sida hos honom som jag avskyr. Borde jag lämna min kille, undrar Emilia. Vi vet någonstans vad du tycker i det här, Ann-Vestin.
Nej, det var inte jag som skrattade.
Det är du som skrattade.
Jag fnittrade när jag skrattade.
Du fnittrade och du rörde munnen som att du fnittrade.
Det är alltså Fredrik som skrattade.
Det var någon slags dubbning som pågick.
Jag erkänner, det var jag som fnittrade.
Hennes kille stampade ihjäl en fågel som flög in i fönstret och förmodligen bara svimmade av. Borde hon lämna honom för det? Fredrik Virtanen.
Han är uppenbarligen helt sjuk i huvudet, den här killen.
Varför tror du att han är det?
Hans första reaktion var att rusa ut och sparka ihjäl fågeln. Han är ju en major league tokhatt.
Han har bara väntat på det här tillfället.
Det är alldeles uppenbart. Han såg fram emot det här.
Jag känner också, det där var ingen bra sida. Nej. Att ut och stampa ihjäl, för man tar ju upp fågeln och tittar. Och han vaknar snart och sådär.
Hans första instinkt var att döda.
Ja, och då känner jag, gör slut.
Du tycker att hon ska göra slut med honom för att han stampade ihjäl en fågel. Nu får du väl ändå, menar du allvar?
Men han gjorde ju inte bara, han kastade in i en busk också. Han kunde begravt och varit lite känslosam. Men nej.
Men hur starkt är deras förhållande?
Stampa ihjäl pojk.
Vad säger du då, Blom?
Jag tycker också att det låter som ett väldigt konstigt beteende att rusa ut. Men det kanske är att han är överdrivet djurvän och tror att det är så man ska ha lärt sig, att det är så man ska hantera det. Jag skulle bara sagt, bång, där flög en fågel in, och sen skulle jag gått och satt på kaffe och inte brytt med om det överhuvudtaget. Det är liksom överallt dör det fåglar runt om i världen utan att man behöver ingripa. Men
därför att skulle det omedelbart gå och gjort kaffe.
Det är inte omedelbart.
Han blåskar reflexen hos dig.
Vi är överens om att man måste lämna soffan i alla fall. Han stampar ihjäl fågeln, du går och gör kaffe.
Jag skulle inte reagerat alls. Men däremot så skulle jag sagt oj vad tråkigt, och sen skulle inte vara med det. Men absolut, man lämnar ju inte någon för en enda handling. Det måste till mer än ett bevis på att en person är galen. Men man måste åtminstone ha tre indicier på att innan man...
Tre fåglar.
Det kan ha berott på massa konstiga saker som kanske kan få reda på.
En gång är ingen gång.
Men nog är det ett underligt beteende.
Ja. Men du är inne på något väldigt intressant, Edvard. Det är att han är en extrem djurvän och tror att fågeln är skadad och lider. Och därför så, ungefär som när man kör på ett rådjur, så fram med dumt häften.
Jag tycker det är jättekonstigt att man inte kollar fågeln först. Alltså att man, det är det första man tänker på. Jag ska stampa igen. Jag tycker att det är
kolla
konstigt.
Fågeln, ska man liksom göra någon slags...
Ja, men man kollar väl...
Första hjälpen.
Och, ja, det tycker jag.
Hur gör man det?
Man tar upp den, tittar på den, frågar hur den mår, känner på pulsen och sen kan man...
Salmonella och fågelinfluensa.
Sen gör man... Ska man ta munnen mot lilla näbben och bara blåsa in, men inte för mycket då.
Det låter sån här peruansk...
Ja, men det kan
som gamla gubbar på 1800-talet, så fort hunden började hosta så gick de ut i skogen med en och sköt den, liksom, för det var de tvungna till, fast de var jätteledsna.
Ja, men kan det vara så att han har gjort det här en god
gärning? Ja, det kan mycket väl i sak vara rätt. Det är ju med den passionen man kan göra det här
som är rullet.
Att han ska put him out of his misery, den här fågeln, men alltså, han verkar brinna för det så mycket.
Han kanske
själv hade jag gått och på toaletten om det där bonkat på rutan.
Vi ska snart reda ut hans passion av att döda, förstår jag. Elastic Heart med Sia i Mix Megapol i Dilemma med mig, Anders S. Nilsson, Edvard Blom, Ann Westin och Fredrik Virtanen. Och vi pratade just om Emilias dilemma här, som var hennes pojkvän sprang ut och stampade ihjäl en fågel som flög in i fönstret. Och det var med den passion han gjorde det, som Fredrik Wilder tycker
rusade
det
är.
Han rusade ut, han lämnar soffan, han rusar ut och stampar ihjäl fågeln utan att ta reda på hur fågeln mår. Och Edvard Blom, du är inne på en intressant grej med att han kan vara djurvän i detta. Och det där är det faran med djurvänner, överdrivna djurvän, att det här kan ske? att man slår ihjäl fel djur för att man vill väl.
Svårt att säga, va, men alltså det han gjorde efteråt tyder inte på att han är som djurvän, att han hackade sönder fågeln och så vidare.
Nej, och glömde begrava den. Ska man säga begrava
den? En djurvän begraver en fågel, kastar inte in den bara i en buske.
Nej, exakt.
Det tyder på att Edvards mycket fina teori kanske inte stämmer faktiskt.
En naturvän lägger den på komposten så att den liksom åter kretslopp.
Ja, det är sant.
Men nästan att begrava en fågel och begrava ner den och så han
sjunger. Nej, det är Niklas Strömstedt som
gör
det.
Han har kunnat göra det för sin flickväns skull.
Ja, precis. För att blidka alla.
Om man är vän.
För husfridens skull.
Ja.
Gör inte slut i alla fall. Det var väl ganska varens om. Nytt dilemma.
Göra slut.
Vi är fortfarande inne på det gamla. Vi pratar om ett nytt dilemma som vi har fått inskickat här. Hej! En kille från mitt jobb bad mig att vara best man på hans bröllop. Jag känner honom knappt och det hela känns konstigt. Jag tackade nej, och när jag frågade några veckor senare vem som skulle vara hans bestman svarade han att han inte vet. Jag fick väldigt dåligt samvete, och till råga på det så erbjöd han mig 5000 kronor för att jag skulle vara hans bestman. Det hela känns väldigt udda, och det kommer dessutom bli konstigt att behöva hålla tal på ett bröllop inför hela hans familj och släkt och en kille som jag knappt känner. Men det skulle ju vara en speciell upplevelse, och han behöver ju en bestman. Borde jag tacka ja till hans erbjudande? Undrar, vem var det? Vi har inget namn på det här. Borde han det?
Hjärtstjärna.
Ja, det är hjärtstjärna. Han vill köpa en bestman. För han har ingen
vän.
Skulle han betala 5000?
5000.
Lite billigt i och för sig, kan
jag tycka. Vad tycker du, Elva? Det gör ju lite ont i hjärtat det här.
Alltså man ska ju absolut inte betala. Det är en hedersuppdrag, så det får ju absolut inte utvecklas några som helst medel för det hela. Nej. Alltså det finns två val. Normalt sett tackar man nej om det är någon som inte är nog närstående, för att det ska ju vara en närstående, säkert om man använder det här brittiska bestman-begreppet. Säger man bara att det är ett marschalk så är det inte lika, då kan man kanske tycka att det ska vara en där för ritualen. Om det är någon som verkligen inte har några som helst vänner, kan man ju tänka sig att man ställer upp. Men man kan inte ställa upp och spela den goda bästa vännen. Då är det bättre att man kan gifta sig, utan man bör absolut inte ha marskalkar eller best mans. Utan har man inte någon närstående, så är det kanske bättre att låta bli, skulle jag säga.
Edvard, när du säger man kan inte, och sen så hänvisar du till brytet, utgår du från någon slags manual?
Ja, nu utgår jag från den klassiska etiketten. Jag tycker han ska följa den. Bröllop är så.
Men det är i Bibeln eller?
Nej, det är nog i gamla etikettböcker snarare. Borgerlig samlevnadskonst genom århundraden.
En anglosaxisk tradition då, eller är det någonting från Tjeckien?
Best man är ju väldigt anglosaxiskt. Ja. I Sverige har vi ju alltid haft marskalkar och ofta några stycken, ibland en. Men best man-begreppet är ju att det blivit så viktigt.
Men i det här fallet handlar det ändå om att ska han spela bästa kompis?
Nej, det ska han inte.
Nej, det känns ju att han får frågan. Man blir rörd samtidigt. Mm. Har du ingen vän? Ja, men jag kan vara din vän här då. Alltså, kan man inte tänka så att man gör det?
Jo,
det
vore ju väldigt så, ja.
Det vore ju hyvens av honom att ställa upp samtidigt.
Men vad ska han? Han har ingen. Men han är beredd att betala. Det är desperat.
Nu får han ställa upp hela livet, för har han gått in och liksom, han kan ju inte sluta umgås med honom efter en månad sen när man upptäcker att det är en odräglig typ och det är därför han inte har några vänner. Mm. Utan det är ju
det kostar 5 000
varje gång. Det är ju lite grann att gå in liksom i någon form av livslångt vänskap. Har man ställt upp på en sån hedersuppdrag, kan man sen inte bara låta bli att höras vid något mer.
Kan det här bli början på en vacker vänskap?
Ja, exakt. Det kan det faktiskt. Vilket fall som helst, om han tackar ja till var, han får inte ta pengarna, för då är det totalt orättvist. Han ska göra det för att vara i så fall en hygglig, god människa som gör honom en tjänst, som kanske en björntjänst, men om han vill det, så varför inte ställa upp då möjligtvis, men då får han ju betala priset kanske resten av livet och vara hans kompis. Men han behöver ju uppenbarligen en kompis. Han kanske kan få ta det på sitt livs samarituppdrag att vara den här mannens kompis.
Den stora frågan är, varför har han inga kompisar? Är det någon som är precis nyinflyttad från ett annat land till exempel? Ja, då kan det ju kännas väldigt naturligt. Medan är det någon som bara har varit väldigt besvärlig, så kanske det inte, då kanske det jobbar, eller någon som har kompisar men hellre vill ha den här som känns lite coolare, då är det ju riktigt illa. Han inte vill ta sina riktiga kompisar till det här, utan den här häftiga.
Han måste ju vara någon slags bekant i honom, eftersom han väljer honom i alla fall, eller hur?
Han väljer någon som han inte känner.
Ja, men de jobbar riktigt. Väl ändå ihop, va?
De jobbar väl ihop.
Han har jobbat en vecka ihop.
Han kanske nyss utsläppt styckmördare som inte har någon av sina gamla kompisar kvar och ber
det är
om.
Sant.
Ja, kort konklusion, borde han tacka ja till det här? Fredrik?
Han borde ju inte, men om han är en godhjärtad rackare vill göra en tjänst, ja.
Men då får du vara vän för resten av livet. Ja. Ann Westin, vad säger du?
Jag säger nej, gör det inte.
Gör det inte. Och Eva Blom?
Jag skulle säga att det är troligast att det är bäst att tacka nej, men det kan finnas fall där man kan tacka ja. Bör tacka ja.
Tack så mycket. Tiden går ju fort när man har roligt. Det var alldeles för idag. Jag säger tack så jättemycket till premiär idag för Edvard Blom.
Ja, tack så Klara, mycket.
Underbart bra. Tack så jättemycket till Ann Westin.
Tack.
Tack Fredrik Virtanen.
Tack.
Varsågod. Har du missat något eller vill du höra programmet igen, gå in på radioplay.se/mixmegapol och klicka på Dilemma. Så kan du också mejla in dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Imorgon är vi tillbaka igen med nya heta dilemman. Bland annat tar vi upp Ida som har legat med två av hennes bästa killkompisar. Något hennes nuvarande kille inte gillar. Och sen köper Adams släkting sex. Hörrni, detta är bara några av de dilemman som panelen ska sätta händerna i imorgon bitti. Missa inte detta. Klockan 8 är det som gäller. Vi är tillbaka då. Vi säger unisont. Hej då!
Nu startar fotbollsfesten på Circle K. Testa våra nya French hotdogs. Och dressingar med smak av hela fotbolls-Europa. Italiensk parmesan, nederländsk ostdressing och engelsk sour cream and bacon. Just nu köper du en för 35, två för 59 eller fyra för 99. Vilken är din vinnare? Vi ses på Circle K i sommar.